do 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 do
do do do
do do do.
Okej, nu vet jag vem som är vem här.
Du, du, du.
Frågan är om man ska höja oss lite. Funkar
rising
det här?
Nej, kan
back on, back on the street.
Okej.
Na na na.
Love a daughter.
Took my chance.
Na na na, just a man, na na na, just a man and his will to survive. It's the eye of the tiger and the eye of the night. It's enough like a da 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 da.
Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Du lyssnar på Vad händer Gbg, en podd om lokalpolitik i Göteborg från ett vänsterperspektiv. Och med mig har jag Jakob.
Tjenare.
Och Johanna.
Hallå.
Och jag heter Martin. Hur är det med er?
Jo, det är bra med mig. Jag är trött som vanligt. Vi spelar in på en måndag, vilket är min tröttaste dag. Och jag har ju, som jag sa sist, inte en semester, så det är ett helvete.
Ja.
Nej, just det. Din semester börjar i augusti.
Den börjar om 2 veckor.
2 veckor. Slutet av juli. Vi spelar in i början av juli.
Ja, nice. Precis.
Ja, det är bra. Idag är första dagen jag inte har ont i mina fötter efter att jag jobbat.
Oj.
Ja.
Är det för att du går runt så mycket?
Hur många steg har lilla Jakob tagit idag? Ja, 10 000. Det är inte så mycket.
Inte så mycket.
Nej.
Men på en arbetsdag kan det vara ganska mycket.
Ja, på en, ja. Så det märks att jag har suttit vid en skolbänk i ett år. Liksom, inte van att gå så mycket.
Just
hur,
det.
Hur är det med dig, Martin?
Ja, men det är bra. Jag har varit i Tyskland nyligen.
Ja, det är ju spännande.
Ja, var i Flensburg. Alltså precis. Oj, på gränsen mellan Danmark och Tyskland.
Har du smugglat sprit eller?
Nej, jag skulle faktiskt köpa Nintendo Switch 2, men det var ju skratt slutsålt.
Vadå, för att det är billigare i Tyskland?
Väldigt mycket billigare i Tyskland.
Jaha.
Men det var också en semester då som man
okay
kombinerade de två. Men mm-hmm, det var såklart, det fanns ju inte där.
Var det i syfte av att köpa ett Switch?
Men det var som att vi tänkte så, om vi... För vi hade vår semester i Danmark egentligen.
Ja.
På Skagen.
Ja. Mm.
Men så kom vi på att, men om vi åker ner till Tyskland också. Det kostar inte så mycket. Det kostar 250 danska kronor.
Det är värt.
Ja, det är värt.
Då kan vi liksom bo där några dagar och så kan vi semestra. Och så köpa ett Nintendo Switch 2. Men det fanns inte det.
Men är det ju allmänt vedertaget att det är billigare i Tyskland?
Alltså i... nu ska vi prata lite om Nintendos återförsäljare. Mm. Men de har då... Det här är lite Göteborgskoppling då. I Kungsbacka så finns ju Bergsala AB.
Mm. Ja.
Det är där Super Mario-statyn finns. Ja. Det är de som är Nordens återförsäljare.
Okej.
Okay. Och de har ju någon form av monopol då på att sälja Nintendo-spel eller vara återförsäljare.
Och därför
för
de är mycket dyrare.
Ja. Det är säkert så. Och sen finns det också någon så här kemikalisk skatt i Sverige. Men det är dyrare i liksom hela Norden jämfört med resten av Europa.
Okej.
Okay. Mm. Kostar väl typ 6-7 tusen i Sverige. Och så kostar det 500 euro.
Oj.
I Tyskland.
Ja. Det är väl värt.
Ja.
Ja, lite tips här från Martin till våra lyssnare. Game over!
Ska vi prata om lite nyheter också?
Mm.
Vad har vi för nyheter?
Det var ju en spårvagnsolycka.
Just det. Mm.
Det var ju en spårvagn som inte tog svängen vid Valand och körde rätt in i Sannegårdens kebab på Avenyn.
Mm. Det är helt crazy.
Har ni märkt att de först började skriva kebaberia och sen bytte de till gatukök?
Men kebaberia är ett mycket bättre ord.
Ja, det är mycket finare i alla fall.
Ja, det var... Jag har tänkt faktiskt på att de ska sagt kebaberia, men jag har valt att inte kommentera det i sammanhanget.
Jag bara säger ett ord man inte ser väldigt ofta.
Nej, det är sant. Men det är ett fint ord.
Ja.
Men det var en spårvagnsolycka. Den körde rakt in. Det är ju helt sjukt.
Ja, det blev ju kaffeved, den kebaberian.
Mm.
Det är så tur var det ingen som dog. Så men därför ska vi skoja lite om det.
Några hamnade på sjukhus. Ja. Men alla har väl kommit hemifrån från sjukhuset nu?
Ja, det verkar så.
Ja.
Och sen har vi fått riva resten av
kebaberian. Men jag försökte ju kolla upp lite om spårvagnen. Jag tror att det var spårvagn nummer 379 eller något sånt. Ja. Den var döpt efter Göteborgskoloristerna.
Den har namnet bara Göteborgskoloristerna.
Ja, vi pratade om det innan att den inte har någon specifik konstnär. Och det kanske är bra, för att om man är med i en spårvagnsolycka så vill man inte vara den Göteborgskolorist som kört in i en kebaberia.
Ja.
Men det verkar vara lite olycksförföljd vagn.
Det är liksom den specifika vagnen eller den,
ja,
modellen?
Ja, den modellen. Det är en gammal M21 som man i början av 2000-talet gjorde om till en M31 i Tyskland.
Ja.
Inte Flensburg tror jag, men det kanske det var. Och sen så fick de en nytt styrsystem i Tjeckien för några år sedan. Och sen så hade de ju bytt ut bromsarna några veckor innan olyckan.
Oj.
Och just den här liksom M31 verkar ju vara ganska, det är en del olyckor liksom på Wikipedia-sidan.
Mm-hmm. Oj.
Så det verkar inte riktigt vara helt lyckat att försöka skrota jättemånga gamla vagnar, köpa in dåliga italienska vagnar så att man måste ha kvar de gamla och sen bara försöka bygga om dem för att förlänga livslängden.
Nej, det känns spontant som att man kanske inte ska leka med folks säkerhet på det sättet.
Nej, och det är ju också lite, det var ju en spårvagnsolycka i början av 90-talet där 13 människor dog, och det var ju också vid liksom, det var ju vid Vasaplatsen. Så eventuellt var det ju, det var ju nummer 7, det här kan ha varit nummer 7, det kan också ha varit nummer 3, men det var i alla fall, det är ju inte det bästa stället.
Nej, GP gjorde väl en så mest olyckor i stan, va?
Mm.
Och där var det väl centralstationen, Brunnsparken, Vasa typ som var de stora.
Mm. Och sen var det också för några veckor sedan var det också en, det är inte en spårvagn, men då var det ju en polisbil som mejade en, eller prejade en bil på avenyn också, så den körde in precis där vid 7-Eleven också och nästan körde på massa människor.
Gud. Oj, okej.
Okay. Så där är ju så jävla packat med folk också.
Det är en men det är en osäker plats liksom. Det, det är ju liksom gjort för att man ska gå över där samtidigt som det går, åker vagnar från alla håll och kanter.
Det finns ju ingen hållplats förutom Valanda, jag tycker folk är så jävla packade också.
Ja.
Alltså det är ju sån liksom extra ordinär fylla som uppnås vid Valand. Men det är väl också för att det finns de här nattklubbarna för kids liksom.
Ja, men det är också mycket så här typ Trollhättebog och folk från Borås och sånt som åker in till avenyn tror jag och festar där vid. Jag liksom, hur många göteborgare är på avenyn?
Väldigt många tror jag.
Det går det? Okay.
Har du hängt mycket på avenyn i din ungdom, Jakob?
Svar nej.
Nej.
Jag var ju ofta den som blev
prejad.
Nej, inte prejad, men nekad. Om man hängde med sina barndomspolare liksom.
Jaha.
Ja, men då hade skinnpaj och grejer.
Just det, du var lite punkarstil.
Då fick man inte komma in.
Nej. Var det så?
Ja, gud ja.
Jaha.
Jag minns någon, ja, jag minns någon incident vid, vad var det, Lilla London. Alla gick före mig.
Mm.
Och så gick jag fram till vakten och han bara, nej, du är för full. Va? Vadå? Mina polare, de sitter ju där. Du släppte precis, eller det är ingen idé att diskutera, gå hem nu. Och man bara såhär, what the fuck.
Men det är nog lite fjäder i hatten.
Det har varit en mätning, GP.
Mm.
Om kommunalvalet.
Mm, just det.
Mm.
SD 12,1%.
Oj, ja.
Det är 2 procentenheter mer än vad de fick i
okay.
förra valet.
Mm.
Då måste man också räkna med att Demokraterna är 4,6%. Så de är 2 procentenheter färre då. Mm. Mindre. Om man nu säger. Man vet ju liksom inte riktigt hur det rör sig därvid, tycker jag. Vad som rör sig mot SD. Men det måste ju vara genom borgerligheten, tänker jag.
Mm.
Kristdemokraterna, 2,9%.
Inte jättebra.
Nej, det är inte jättebra. De fick 4,2 faktiskt i förra kommunvalet.
Mm. Oj,
ja. Det tycker jag ganska mycket.
Ja.
Men det är väl 2% spärre i Göteborg, tror jag.
Ja,
ja. Så de kommer ju vara inne då. Moderaterna 17,6%.
Vad fick de i valet?
17,1. Så det är i princip identiskt.
Ja,
det är ganska statistiskt. Liberalerna 3,7%. Det skulle vara deras absolut sämsta resultat någonsin i Göteborg. Vi har etablerat tidigare att Göteborg är ju traditionellt en väldigt liberal eller folkpartistisk stad.
Mm.
Men 3,7% det är här vår,
det är riktigt lågt.
Katastrof. Centerpartiet 2,9%.
Mm.
Så det skulle vara några mandat i kommunfullmäktige där. Sossarna 29,2%.
Oj. Ändå under 30, men ändå bra.
Det är väldigt bra för att vara i Göteborg. Miljöpartiet 7,7% och Vänsterpartiet 16,8%. Det innebär att Vänsterpartiet är och Moderaterna inom samma felmarginal.
Mm.
Så det innebär att vänstern skulle kunna bli större än Moderaterna. Det här har man ju velat varje kommunval.
Ja, det var lite spännande. Sist var det jävligt nära.
Alltså, ja, en procentenhet emellan tror jag det var. Men det hade ju varit väldigt, väldigt roligt. Förr hade jag tyckt det var roligt för att jag ville att vänstern skulle komma. Men nu är jag mer så skadeglad för
ja, Moderaterna. Jag vill verkligen bara att Moderaterna ska förlora.
Men jag tycker det är intressant att Moderaterna har kört en helt annan strategi den här den här mandatperioden än förra. Jag tycker väldigt mycket Hampus Magnusson.
Det är väldigt mycket Hampus Magnusson, ja. Inte minst den här debatten för kommunfullmäktige som du spelade upp.
men att det är väldigt mycket att Hampus Magnusson pratar om att man ska liksom ta bort rösträtten från folk som invandrar och sånt. Alltså en massa sådana saker, va?
Ja, de går ju väldigt hårt ut.
Ja, och det är liksom motsatsen till Axel Josefssons strategi. Och de verkar få ungefär lika många röster.
Det var en jättedum artikel i GP i veckan som handlade om att kommunfullmäktige, eller att Jonas Atenius hade haft kontakt med Göteborgs moské, som är liksom en av Sveriges äldsta moskéer. Alltså det är ganska väl etablerat religiöst samfund. Och så var det så här, varför har Jonas Atenius kontakt med Göteborgs moské och lyssnar på deras behov när alla vet att alla muslimer har kopplingar till Muslimska brödraskapet? Och det är så desperat, men det är så pass i linje med liksom det galna sättet att argumentera på nu, att antagligen typ alla som läser det bara kommer och säger att men det är helt legit. Det är klart att Jonas Atenius inte ska ha kontakt med Göteborgs moské.
Ja, det är väldigt konstigt normaliserat. Också för att det är också så, alltså man kan ju ha kontakt med massa olika organisationer i samhället och inte hålla med dem.
Nej,
också.
Alltså
det är ingenting som säger att man måste stå för exakt det som de säger att man ska göra. Alltså så om de nu skulle säga så till Jonas Atenius, jag tycker att ni borde ge oss mer pengar så vi kan göra jihad liksom. Då är det väl rimligt att säga bara nej, tack men nej tack liksom.
Nej, det är inte en kommunal fråga för vi driver inte utrikespolitik så att jihad får söka pengar av staten.
Nej, men, alltså, det är liksom en så konstig guilt by association också som bara alltså så här, det finns massa konstiga saker som sägs i olika religiösa organisationer liksom.
Ja.
Men det betyder ju inte att de inte är en legitim grupp i samhället liksom.
Nej, alla liksom intressegrupper försöker pusha sin egen agenda. Ja. Alltså det är väl klart att de företräder sina medlemmar precis som liksom Svenska kyrkan företräder sina eller typ så här RFSU företräder sina. Alltså det är väl klart att alla intressepolitiska liksom grupper har en agenda.
Men jag tycker det är en så konstig attityd i samhället som är liksom att dels är det ju bara rasism, att man tycker att muslimer är liksom konstiga, extrema, radikala liksom. Men det är också så liksom att man tänker sig att bara kontakt med någonting som man inte själv tycker om i samhället är fel liksom. Det är en här väldigt så här auktoritär samhällsstämning liksom.
Ja,
det är liksom där allting som är annorlunda från normen ska liksom bara intystas liksom.
Det var ju också en lite kontrovers nu för att Proletären FF, alltså idrottsföreningen grundad av Kommunistiska partiet, hade blivit anmäld till ekobrottsmyndigheten av kommunen.
Ja.
Vilket var liksom, låter mycket värre än det var, för det verkar tydligen vara någon ny praxis att så fort någonting så här avviker lite från ekonomiska så här, hanteringen är lite fel, så gör de en anmälan. Så de hade tydligen använt ett för gammalt bokföringsprogram.
Jaha, okej.
Och sen så hade ordföranden för liksom så här fritidsnämnden gjort ett sånt ordförandebeslut jävligt klantigt liksom. Men eftersom hon var vänsterpartist så tolkade oppositionen det här som att det var politiskt att hon då gjorde det för att hon ville gagna PFF för att båda skulle då vara typ kommunister. Vilket är bara så fånigt, för det var ju så uppenbart att alltså det här var liksom ett projekt som Proletären FF gör i typ Tynnered, där barn som inte har några aktiviteter på sommarlovet får göra liksom så här idrottsaktiviteter. Alltså det var liksom politiskt. Då är det så tydligt att i själva verket var det ju liksom de som röstade ner att de ändå skulle få pengarna. För att tjänstepersonerna hade ju förordat att de skulle få pengarna.
Ja.
Men då hade ju högern röstat emot, och det gjorde de ju av politiska skäl.
Yes,
då projicerade de det på vänstern att då ordföranden skulle ha godkänt eller gjort ett ordförandebeslut av politiska skäl. Hon i själva verket bara var så här: det här är 60 000 spänn eller vad det var. Det här är liksom pengar som ska gå till bad. Så gjorde hon det klantigt.
Alltså framförallt är det ju så att om man tycker att man har problem med så här kriminalitet eller så här ungdomsbrottslighet eller någonting sånt, så är väl det här skitbra grej liksom.
Oh ja.
Alltså det är det som är så konstigt, att de hatar ju allting
liksom.
Men alltså, så här, alltså jag tror på riktigt att det är väldigt mycket bättre att en ungdom går till Göteborgs moské generellt sett än att den liksom inte har något annat att göra och träffa någon person som flashar med guldklockor eller fan, alltså, ja. Här kommer jag att prata med mina gamla referenser, jag vet inte.
Hallå, du får se den här feta guldklockan.
Jag tror
fick jag efter 25 år i statlig tjänst.
Men det är liksom det som är så konstigt, att de bara ogillar allting som inte är att bo liksom i Hovås liksom.
Mm.
All så här samhällsnärvaro liksom som här i de här områdena. Bara är de emot liksom. De på riktigt vill att man ska inte satsa pengar på idrottsverksamheter där liksom.
Och något annat som Moderaterna hatar är uppenbarligen fåglar. För de lade upp på sociala medier om dagen att man ska skjuta alla trutar i Göteborg också.
Oj,
va?
Är det sant?
Vilket för mig väcker vissa associationer till Mao Zedong som ville skjuta alla sparvar.
Mm-hmm.
Men det är också de...
Maudegaterna.
Ja, exakt, Maudegaterna. Det är också så himla rolig fiende. För det är liksom så här dummaste formen av populism, skjuta alla trutar.
Men vadå, är det en invasiv art eller något sånt?
Nej, men bara att det är störig.
Den har alltid funnits.
Ja, men menar, vad fan, men då är det väl jättefarligt. Alltså då är det väl så här, då är det väl ekologi man slår upp mot, eller?
Ja, men de menar att de använder det där ordet fågelromantik. Så de, jag antar att de försöker liksom pådyvla så kallad fågelromantik på oppositionen, eftersom oppositionen inte föreslår att man ska skjuta alla trutar.
Vad pratar du om?
Har
de föreslagit detta?
Ja, skjut truten, stod det på sociala medier.
Sjukt.
Det här
är helt sjukt.
Men alltså, vadå? Men vem ska de vinna på det här? Vem kommer gå till valbåset och vara så...
Folk som hatar fåglar.
Ja, det är folk som är emot fågelromantik. Men det är ju liksom, det är ju samma anda som ordet terrorromantik. Så det är som att bara liksom, när man kan liksom hetsa mot typ Hamas, så hetsar man på trutar istället.
Men folk gillar väl fåglar?
Alltså folk man kan gillar inte trutar och
måsar. Man gillar inte trutar och måsar. Men om man säger fågelromantik,
ja,
då om man har sagt som måsromantik eller skränromantik, men fågelromantik, fåglar gillar väl folk?
Jag tänker att nästa liksom debatt i kommunfullmäktige kommer vara att Moderaterna vill dra in stödet till en sån ornitologförening eller någonting för att stoppa fågelromantiken.
Fan, finns det inte någon sån i Torslanda där folk åker och kollar på? De river alla fågelskådartorn och sånt.
Ja, du tänker precis, man går ut till alla de här liksom, olika utsiktsplatserna. Ja.
Anlägger parkeringsplatser där så att inte fåglarna kommer och häckar där. Och...
Gud, alltså det här är verkligen...
De ska bara förstöra naturen.
På tal om förstöra naturen.
Mm.
Det är någon i Göteborg som håller på och olovligen klipper gräs på kommunens mark.
Vadå, gräsmattor?
Nej, men alltså kommunen har ju massa mark med gräs liksom.
Ja.
Som liksom ingen annan äger.
Nej.
Som är väl bara parkyta eller grönyta kallas det väl. Man försöker ju nu sluta klippa gräs.
Alltså för att det ska bli så här blommor och pollinering,
ja,
och sånt.
Ja, precis. Alltså man vill ha
biologisk mångfald.
Precis, man vill ha ängsmark istället. Använder väl lie egentligen, slå med lie är ju alternativet då. Ja. Om man inte klipper gräset liksom. Men nu är det någon som har brutit sig in på kommunens mark och klipper gräset.
Jag vet vem det är.
Du vet vem det är.
Jag tror att det är en uttråkad familjefar som måste ha semester. Och sen så finns det liksom, har han gjort allt hemma fix på huset, så det börjar brytas in på så här kommunal mark för att få göra så här, klippa gräs och så här måla om och sånt, ha någonting att göra.
Ja, men det finns nog människor som hade kunnat tänka sig. Alltså, det här känns som någonting som folk ser som ett icke-brott skulle jag säga.
Ja.
Men det är så här, åh, vadå? Jag klippte gräset. Exakt. Det såg ju för jävligt ut.
Exakt. Eller liksom.
Men det är ju värsta är att alltså, när man tittar på bilden, det ser ju värre ut nu när man har klippt gräset än när man låter det växa. För att en äng är ju fin och vacker.
Mm.
Ja.
Men om du liksom klipper liksom, om du skulle liksom klippa gräset bara på en liten yta av en äng, så ser det ju jättefult ut.
Men Lennart kanske köpte en ny åkergräsklippare.
Ja,
och så vill han testa det lite överallt.
Mm.
Så här kör bara runt i området.
Det är, de ställer också upp kevallstaket runt den här ängsmarken.
Men han tog sig in ändå.
Ja, det är väl det är kanske det som har provocerat någon. Att, om man bara hade låtit det vara så kanske man inte har gjort det. Men det verkar helt enkelt som, den har blivit polisanmält det här nu. I alla fall.
För vad?
Olovlig gräsklippning. Nej, skadegörelse tror jag.
Ja,
okay.
Det
är ju jätte, 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 jätteviktigt såklart att man... Harängsmark.
Ja.
Speciellt i stad. För annars dör ju alla bin.
Mm.
Och då dör vi ju.
Ja.
Jag läste ju på tal om våta ängsmarker.
Ja, okej.
Okay. Det finns ett sådant kommunalt projekt som jag tror att Göteborgs stad gör i samarbete med någonting som heter typ mosaikfabriken eller någonting.
Just det,
där då
just det.
Barn får göra sina egna mosaiker. Det finns det ganska, det. Alltså, vi, det är vi Wieselgrensplatsen också. Ja. Ja.
Det är det jag bor.
Ja, det finns ju typ återkommande typ hela Göteborg. Jag typ funderar på var de här kommer ifrån, för de ser ju alltid likadana ut.
Ja.
Mm. Men då har i alla fall någon efter typ flera år gjort kommunen uppmärksam på att en av de här då mosaikerna eller så är, det står moist, ja. Men och så är det så Pornhub-loggan.
Ja, precis.
Ja.
Och nu ska de ta bort den.
Det är så, jag läste GPs artikel om den och så GP skrev så här: den har varit där flera år och ingen har anmält den.
Exakt.
Nej.
Men jag kände så här, för jag har ju också sett den.
Ja,
och då har jag också tänkt så, haha.
Ja, ja, precis.
Men vem skulle jag anmäla det till?
Varför ringde du till polisen?
Det är inte så att det kommer uppmuntra någon att gå in på Pornhub liksom.
Nej,
det är... för det är, man kan ju inte känna, om man inte vet vad det är så kan man ju inte känna igen det.
Det är liksom lite harmlöst skämt.
Det jag känner mest är så här, vilken ålder är barnen? Alltså, får man titta på de andra bilderna?
12-åring eller vad, 13?
Nej, det var väl högstadieelever.
Okay. Det var det, för att, okay, då vill jag bara säga något sånt. Den konsten... Den ganska låg nivå skulle jag säga.
Eller jag.
Jag skulle säga att det är inte många, det är inte många AI-bild.
Nej.
Där.
Det kanske det de egentligen borde bekymra sig lite mer om, barnens bristande konstnärliga förmåga. Men det här är ju moralpanik.
Ja,
gud ja.
För det finns ju ingenting som är så kul när man är tonåring som saker som provocerar vuxenvärlden.
Ja, och det är meningen att göra det. Alltså det är, kanske snarare då att den personen som gjorde det här, som förmodligen var 20 år eller något sånt, den kanske bara snarare blir besviken av att ingen har reagerat.
Ja, det är inte som att de har skrivit, det är inte ett hakors liksom.
Nej, precis. Om det hade gått igenom hade man ändå...
Då hade man undrat vad musikfabriken gör om dagarna alltså.
Vi har ju fått en ny minister och partiledare
i det
politiska landskapet i Sverige.
De gjorde någon jätterolig uppdelning av ministerposterna.
Jaså?
Men för varje liksom ny regeringsbildning så ska liksom Ulf Kristersson krångla till det ännu mer. Så hon var väl, vad var det? Hon blev så här grundskolegymnasieminister och sen så blev Lotta Edholm så här högskoleminister typ.
Jag tror att Lotta Edholm blev... gymnasie och högskola.
Ah, ja, okay.
Med, och Måansson fick, hon fick bara grundskolan då. Antalet
just
då, Kristan
fick hon integrationen också.
Ja,
för de flyttar runt integrationsministern mellan olika också. Alltså det är så fånigt.
Det verkar som att Ulf Kristan inte litade på att hon kunde ansvara för båda. Vilket är lustigt för att gymnasiet och grundskolan är väldigt mycket mer lika varandra än vad högskola och gymnasiet är. Men varför tar jag upp det i den här podden? Simona Månsson, vad har hon?
Hon är väl från Göteborg?
Hon är göteborgare, eller var göteborgare i alla fall under väldigt lång tid.
Stockholmare
är hon nu. Simona Månsson, ny partiledare för Liberalerna. Hon är också från Hisingen.
Oh.
Det tycker man ändå.
Ja, hon hejar på BK Häcken.
Nej, ja, det kan man ju se på henne.
Vad menar du?
Fan menar du med det?
Biutseende. Nej, vänta, då blir det homofobi här.
Jag vet ingenting.
Hon är helt gulsvart.
Oj, rasism.
Fan också. Hon ser ut som att hon hejar på ett dåligt lag som har autotunade låtar som inmarschsång.
Men Simona Månsson, hennes pappa är palestinier som flydde från Haifa.
Mm-hmm.
Alltså nuvarande Israel till Libanon. Så jag antar att han flydde 48 då. Eller om han flydde senare kanske.
Hur gammal är hon?
Hon är född 94.
Ja.
Hon är 30 år.
Så hennes pappa måste ju ändå...
Hennes funkar ju en gammal pappa.
Ja.
Ingen aning hur det funkar.
Eller jag vet inte
hur
det
funkar. Men... Hennes mamma är libanes. Och de träffades i Libanon då. Hennes mamma och pappa. Flyttade till Hamburg. Fick Simona Månsson. Och sedan flyttade de till Sverige. Wikipedia-sidan är lite märkligt formulerad om detta.
Mm-hmm.
Ni följer med mig på detta. Efter att familjen flyttat till Sverige ändrade fadern familjenamnet Mohammed till det mer svensklingande Mohamsson. När han var 8 år gammal flyttade familjen till Överlida i Västergötland som ett medvetet steg för att underlätta integrationen i det svenska samhället. Så det var inte att ändra namnet som var ett medvetet steg.
Okej, okay, det var att flytta till en småort.
Flytta till Överlid. Varför skulle det förbättra integrationen?
Ja, för det är mindre samhälle.
Ja, det bullar fler med vita där.
Ja.
Jo, men alltså, är det sant att han bara flyttade till en liten ort? Hade de inget jobb? Alltså, det är väl sånt man tänker på?
Ja, men det går väl... Kanske gick och fixa
ni tycker det här är helt rimligt.
För det här känns som en sån historia. Alltså högern älskar den här typen av historier. Ja. Det här är verkligen deras favoritnarrativ. Liksom, om den driftiga invandraren.
Som flyttar till Överlida.
Ja, exakt. Ja. Och blir västgöte. De älskar sån skit.
Att Mohamsons familj bytte namn från Mohammed till Mohamsson.
Mm.
Det tog så Mona upp som exempel i hennes tal när hon blev nominerad. Alltså när det... Han hade presskonferensen som tog som ett exempel på något som hennes motståndare har hånat henne för.
Alltså det är ett weird ass shit namn.
Ja, men jag satt och undrade så här, vilka kan ha hånat henne? Alltså hon var inte känd innan.
Oh nej.
Hon blev föreslagen för att bli partiledare.
Hon har inte blivit hålla din podd, va?
Alltså jag tittade på flashback-tråden om henne. Ja. Den startades efter hon blev föreslagen.
Mm.
Jag hittade Reddit-tråden där tar någon upp att det är lite konstigt att byta namn.
Mm.
Men den startades också efter hon blev föreslagen. Alltså efter hon har sagt att hon har blivit hånad för detta. Jag hittade bara ett enda exempel på detta.
Simona Mohamsson. Men en stor grej av hennes USP är också att hon har ett taget efternamn, Mohamsson. Som är då en kombination av Mohammed och det svenskaste sån namn.
Ja, men det som han sa med Egyptson.
Ja, exakt. Hennes farsa gjorde samma sak.
Så, det är vi som har hånat detta.
Jag tycker vi lät lite hånfulla.
Ja, alltså vi hånade ju inte rakt ut.
Nej.
Men om jag var Simona Mohamsson och lyssnade på detta så hade jag inte tagit det som helt neutral kommentar. Undrar om det är oss hon syftar på.
Hon är ändå göteborgare och vi är en göteborgsbaserad podd.
Ja. Ja, om du lyssnar på det här, Simona. Jag tycker så här, det man får ändra sitt namn.
Mm.
Men jag tycker inte det är exempel så här på bra sätt att komma in i samhället. Tvärtom skulle jag säga, det är ett jävligt weird sätt att ta sig in i samhället.
Alltså jag är väldigt konservativ när det kommer till namn.
Ja. Du tycker inte man får ändra namn?
Jag tycker inte man får ändra namn.
Alltså framförallt tänker jag så här, om man...
Varför inte?
Alltså, Mohamsson har jag lite åsikt om. Men jag tycker verkligen det är helt fruktansvärt när folk typ så här heter så kanske Andersson och så byter de namn till tandpetare. Ja, men det ska vara så här konstigt.
Ja, liksom, okay.
Men... enhörningsklo.
Framförallt så är jag ju inte son till Moham.
Nej.
Alltså...
Hon är ju dotter.
Ja, precis. Hon ska vara Mohamsdotter.
Och Moham är ju, det låter ju som det här godiset Moham.
Men det borde ju vara Mohammedsson.
Det hade jag gillat mer.
Ja, det hade jag gjort mer. Egyptson är ju extremt roligt.
Det är väldigt roligt.
Det är också roligt att han har det, alltså det arabiska namnet same. Men det låter som att det är som en same. Same Egyptson. Så det låter som att han har försökt bli jättesvensk.
Men det är så Ture Sventon på sätt.
Men framförallt om man tänker att vara lite seriös. Mm. Hon tog ju upp det här som exempel på att hennes familj verkligen har som ett gott exempel på integration typ. Mm. Så tycker jag, om vi tänker på så andra exempel på när folk har bytt namn i historien och vilka grupper som har gjort det. I svensk historia så är det framförallt kanske judar som har bytt namn i Sverige.
De får, okej, jag vill bara understryka att min kritik var mot folk som skaffar sottiga, kitschiga låtsasadelsnamn.
Ja, men även samer har ju bytt många namn. Finnar har bytt många namn. Alltså det är ju minoritet som har bytt namn för att man är utsatt för diskriminering och rasism. Mm. Det är liksom inget positivt. Nej. Att folk byter namn. Liksom.
Precis.
Och jag tycker det är så fult att hon liksom använder det på det sättet. Jag tycker inte att man ska behöva byta namn i alla fall för att vara en del av samhället. Det är min åsikt.
Nej, för det här har ju varit ända sedan man var liten på 90-talet så har ju det här varit en återkommande så här, nyhet om liksom, människor som måste kalla sig andra namn på jobbet. För, eller för när de söker jobb. Ja. För att annars de inte kallar på intervju. Och alla gånger när jag har varit varit så pass olyckligt lottad att jag varit tvungen att jobba med typ så telefonförsäljning och sånt. Så det har alltid funnits ett gäng så här människor med invandrarbakgrund som heter ett liksom utländskt namn men som kallar sig för typ så Anders. Ja. Alltså det är jätteåterkommande. Det är verkligen bara så ett uttryck för den svenska rasismen. Ja.
Simona Mohamsson, hon är ju ny skolminister för grundskolan.
Mm.
Hon påstår ju själv då att hon gick i den socialdemokratiska flumskolan.
Just det, som blivit avslöjad med att det var en liberal eller folkpartistisk läroplan.
Ja, eller en moderat läroplan.
Oj, oj, oj.
Alltså, för hon gick ju i både läroplanen LPO 94 och LPF 94. Det är de vi har gått i, Johanna. Mm-hmm. Jag vet inte, du kanske har gått i LPO 94.
Han är från 97, den här mannen.
Du har nog gått i LPO 94. Shit. Du hade GVG, MVG i grundskolan.
Nej.
Du hade inte det? Okej, okay, då har du
vi gick direkt till
då ATF. Har du gått i LGR 11. Och LGR 11.
Är det så mycket för kort det är?
Ja, men vi gick i den gamla borgerliga läroplanen med GVG, MVG och allt sånt.
Mm.
Och sen så blev det en ny borgerlig regering 2006 och då bytte man läroplanen igen. Men så 91-94 bytte man.
Mm-hmm.
Carl Bildt-regeringen var det. Det var Beatrice Ask som var utbildningsminister. Eller skolminister.
Så liksom borgerliga regeringen har ändrat läroplanen varje gång de har liksom haft makten?
Alltså, det har varit en borgerlig läroplan ända sedan 80-talet.
Jaha.
LGR 82 är Fälldin-regeringen som inför. Sossarna hade en läroplan 69 var den senaste läroplanen.
Jävlar.
LGR 69.
Det är helt sjukt.
Ja. Men de säger alltid att det är en socialdemokratisk, för de antyder ju också att det är själva pedagogiken och läroplanen det är fel på varje gång, för det är aldrig pengarna eller någonting sånt. Men det är alltid då den borgerliga som infört det. Jag tänkte att vi ska kolla lite, hur flummig är den flumskolan som Hansson gick i?
Mm.
För jag har kollat lite på hennes betyg.
Ja.
Ja. Och jag bara utgår från att hon gick naturvetenskapliga programmet utifrån hennes betyg. Så jag har lite urval här hennes betyg, jag har inte alla hennes betyg, för det hade varit på gymnasiet.
Mm. Ja.
Naturkunskap, ja. Som det heter då. Fick hon VG.
Ja.
Samma bra. Som jag antagligen.
Ja, jag tror också jag fick G i naturkunskap A. Jag fick VG i naturkunskap B. Men sen kommer biologi A, G. Biologi B, G. Fysik A, G. Kemi A, G. Matematik A, VG. Matematik B, G. Matematik C, G. Matematik D, G. Man känner här att hon kanske inte skulle valt.
Hon skulle gått SP som hon sa på, eller SAM som man säger nu efter den.
Ja, man skulle gått samhällsvetenskapliga programmet.
Uppenbart.
Natur verkar inte vara för henne.
Det var inte för henne.
Psykologi A, VG.
Mm.
Rättskunskap, VG. Och man märker att hon är kanske lite intresserad av andra saker.
Mm.
Muntlig och skriftlig kommunikation, VG.
Mm. Mm.
Sen har hon projektarbetet, G. Det var förmodligen man måste göra det naturvetenskapet, tror jag. Naturvetenskapet. Ja. Gymnasiearbetet som det heter i skolan. Och sen har hon läst ledarskap A, VG. Projekt och ledarskap, MVG.
Oj, först MVG här.
Företagsekonomi, A, VG. Företagsinriktat ledarskap, VG. Var kommer de här kurserna ifrån?
Det låter ju inte som flumskola.
Ledarskap A, projekt och ledarskap, företagsekonomi A, företagsinriktat ledarskap. Sen har hon kursen organisation och ledarskap, MVG.
Men alltså är det här någonting som tonåringar ska läsa?
Ja, de har läst fem kurser om ledarskap.
Men det är tonåringar, men tonåringar kan väl inte leda någonting. De kan knappt hitta rätt dörr till toad.
Alltså det här är ju en hel... Det här är ju en hel... så det här är ju ett läsår av kurser.
Vadå? Jag har ju varit och arrangerat skit när jag var 16.
Men skulle du behöva sex kurser på gymnasiet?
För att det skulle jag nog inte ha.
Såg du dig själv som en ledare?
Nej, det såg jag verkligen inte så.
För att sättet man ledde som tonåring, det var kanske att man söndrade och härskade i sin liksom vänskapsgrupp.
Men också, vad är skillnaden på projekt och ledarskap och organisation och ledarskap?
Men jag vet att jag läste någon sån här organisationsgrej när jag gick. Men då gick jag natur och samhälle.
Jaha, mm-hmm. Oj.
Hälta, hälta.
Det kanske det är hon också gott.
Ja.
Och sen har vi sista kursen som jag tror är, förr i tiden kunde man ha lokala kurser, alltså gymnasieskolan eller kommunen kunde liksom hitta på egna kurser. Mm.
Vi hade ljus och mörker i samtidshistoria.
Är det så? Oj, vad
oj.
Det är Lund.
Ja, det är Lund.
Jag tror vi hade någon sån här demokrati, någonting sånt.
Enköping.
Ja. Då fick man åka till Berlin med rektorn som hade ett eget dansband.
Oh.
Ja.
Cool.
Men hon har gått kursen att nå framgång, MVG.
Nej.
Hur flummig tycker ni att hennes skolgång har varit? Du kanske inte tycker att de var superflummiga.
Nej.
jag tycker ändå 600, alltså det är ju, skulle jag säga, det motsvarar ändå ganska många timmar.
Vet du vilken skola hon gick på?
Jag tror hon gick i Borås.
Då är det inte intressant för den här podden.
Och visst känns det som att hon påbörjade naturvetenskapliga programmet, inser att det kanske inte är min grej, och sen bara la till massa hittepåkurser om ledarskap för att höja sitt betyg.
Ja.
Det är min...
jag tycker det låter sannolikt.
Undrar också om läraren i kursen att nå framgång lärde henne att bara gå med ett parti där till slut så kommer det vara så krisdrabbat att ingen vill vara partiledare, och då kan du bara... kanske det är som var han lärde sig i kursen.
Hur väljer man lärare till sån kurs? Nu måste man liksom bevisa att man är framgångsrik nog.
Precis. Ja, just det. Jag är jätteframgångsrik. Det är därför jag är gymnasielärare i Borås.
Jag jobbar extra också i Borås på den gymnasieskolan.
Mohansson blev ledamot i Lundby stadsdelsnämnd 2014. Mm. När de fortfarande fanns. Hon hamnade dock först i kommunfullmäktige 2022.
Mm.
Alltså hon har inte alls suttit i kommunfullmäktige länge.
Nej.
Alltså jättekort tid. Ännu kort tid för att bli eller bli partiledare och minister, skulle jag säga.
Men hur länge har hon suttit i riksdagen?
Nej, absolut inte. Hennes politiska erfarenhet är jätteliten.
Så det är därför vi är den enda politikpodden som har pratat om henne innan.
Absolut, alltså på riktigt.
Det är jättespännande. Fattar vad lång lista de måste haft innan de kom ner till henne då.
Ja, men det är ju hon verkar ju blivit partiledare för att ingen annan vill bli det.
Nej.
Alltså, att de vill ju ha Romina Pourmokhtari eller Erik Ullenhag eller... Jag tror att jämställdhetsministern sa att hon hade gärna velat bli partiledare och att ingen frågade henne.
Vadå, alltså banan Paulina?
Nej, den som ersatte banan Paulina.
Okay.
Som också visar är någon som de bara plockade från gatan då. För att ingen vill vara med i det här partiet. Jag tror att på riktigt är så att alla andra förutom Simona såg att bli partiledare för Liberalerna som en...
ett straff.
Hon är den enda personen som att det är att gå upp i karriären.
Mm.
För alla andra människor är det att gå ner i karriären. Mm. För att de vill inte vara personen som drar ut Liberalerna ur riksdagen liksom.
Nej.
Men hon har inga problem med att bli det. För hon har läst ledarskap och ledarskap organisation och projekt och ledarskap och att nå framgång.
Så hon är den mest lämpade. Men vad har hon gjort? För hon har inte tagit... Hon blev ju kritiserad för att hon har ljugit på LinkedIn om sin masterexamen. Så vad har hon gjort de senaste åren?
Gör hon om sin master?
Ja.
Vi kommer lite in på det här. Mm. Alltså, det var, hon skulle bli partiledare. De skulle utannonsera henne tidigare.
Mm.
Men tydligen så var det ett distrikt i Liberalerna som blockerade henne.
Mm.
Får hon bli alltså, 2 dagar tills den kan övertyga distriktet. Kan ni gissa vilket distrikt det var?
Var det här i väst?
Det är väst. Liberalerna väst.
Nej.
Oj.
Det var Axel Dagvik som har försökt stoppa henne.
Och det här sa jag ju i EU-diskussionen att de hade varit i luven på varandra.
Ja. Oj. Axel Dagvik som är ordförande i Göteborg har försökt så här, hindra Simona Mohansson från att bli partiledare för Liberalerna. Det är inte ett bra tecken.
Nej. Men nu blir... Eller är det det? För att han är ju också helt...
Han är sjuk i huvudet. Det är sant.
Men nu blev det väldigt bra Göteborgsprägel på det här.
Ja,
alltså.
Visst. Men det känns ju också som att hela hennes grej är att hon har varit emot SD-samarbetet, tidelaget. Och att hon har varit liksom, hon försökte väl anmäla Liberalerna för stadgebrott, alltså Johan Persson för stadgebrott.
Ja.
För att han gick med i det här samarbetet.
Men sen är det också lite så att Axel Dagvik verkligen gillar att haverera för att stoppa palestinska röster. Ja. Så att jag tänkte att det är helt liksom i enlighet med hans bord så brandig.
Men det är också intressant att så här, jag antar att hennes liv inte handlar så mycket om det.
Nej.
Eftersom hon är med i det här partiet. Men alla så, om man lyssnar så här på politikpoddar och sånt, så säger ju alla DN-journalister och jada jada, att det partiet som har motsatt sig mest i regeringen att man ska försöka markera mot Israel är Liberalerna. Att det är de som liksom har hindrat alla. Alltså det är därför det har blivit så fattiga uttalanden från regeringen. Alltså att de inte ens får säga att vi kritiserar Israel för att de försöker... vill annektera Gaza eller ockupera Gaza, utan de kritiserar uttalandet om vad de vill göra. Alltså sådana saker.
Tror inte ens KD har varit lika...
Nej, alltså Liberalerna har varit värre än KD på det här, enligt vad jag har då hört. Jag kan inte referera till exakt, men flera olika journalister har berättat detta. Som du säger, Johanna, så har det ju varit lite skandal kring henne.
Mm.
Så här, vem är hon? Vad har hon gjort? Hon skrev ju på LinkedIn att hon hade en master's degree från Åbo Akademi. Skrev inte heller i vad...
Nej, för det har jag inte läst någonstans.
Men tydligen var den här master's degree att hon har läst 20 poäng i kursen Nordic Master in Public Administration, Leadership and Digitalization.
Ah.
Så ännu mer ledarskap.
Mer ledarskap.
Men hon avslutade sina studier på grund av arbete då. Så, så hon hade inte det här. Och det här med att överdriva sitt CV har ju blivit lite hennes grej. För att hon har ju, som vi sagt tidigare, inte så mycket politisk erfarenhet.
Nej.
Så det de har försökt lyfta fram är att hon var ordförande i socialnämnden Hisingen 2020-2022.
Oj, och det är liksom någonting man lyfter nationellt.
Ja, precis. Ja, det var valberedningen tog upp detta. Hon har själv tagit upp detta. Folk har liksom tagit upp detta som ett exempel på att hon är så kan de här frågorna så bra.
Hmm.
Vilket innebär då att varenda person som är ordförande i socialnämnden på Hisingen eller Nordost, eller vi har ju 4 socialnämnder i Göteborg, så vi har ju 4 potentiella partiledare för Liberalerna just nu. Men jag blev ändå lite så här, jag tyckte så här 2020-2022, de där nämnden är ju ganska nya.
Mm.
Första mötet i socialnämnden Hisingen var januari 2021.
Aha.
Det var ju att man beslutade att införa dem 2020. Då när man beslutade att införa dem så valde man också vilka personer som skulle sitta från 2021. Så i november 2020 blev Simona Månsson vald till socialnämnden Hisingens ordförande av kommunfullmäktige.
Huh.
Det tar hon då för, som exempel från att hon var socialnämndens Hisingens ordförande 2020. Men socialnämnden Hisingen gjorde ingenting under 2020. För då var det ju stadsdelsnämnderna fortfarande.
Just det, så att hon har kryddat även
då. Så det är liksom november, december 2020 då hon inte gjorde någonting.
Mm.
Det tar hon för att hon var från 2020 till 2022. Och sen så började jag läsa lite protokollen i socialnämndningssingen.
Det är klart du gjorde.
Och sen märker jag september 2022 så bara slutar Simona Månsson dyka upp på mötena. När hon är ordförande för socialnämnden. Och det är för att hon har valt att skaffa ett jobb som politisk trainee på ambassaden i Amman.
Jaha.
Som bara sticker.
Till Amman.
Till Amman.
Ja.
Som politisk trainee. Och det kan man tänka så här, lite konstigt. Men det är också så att en ordförande i socialnämnd är, det är inget litet jobb. Alltså det är ju typ en av de så här jobbigaste nämndordförande man kan vara. Eftersom man måste hela tiden ta enskilda beslut i så här personens liv. Så här,
om typ så här,
om händertagande av barn, LVU, allting sånt. Ja. Liksom, det är liksom, och det tar, man kan bli uppringd mitt i natten. Liksom, så här, vi
står utanför, vi ska ta det här barnet. Ja. Säger du ja eller nej, Simona?
Simona säger ja.
Ja, ta barnet.
Ändra namnet också.
Exakt.
Så de liksom måste välja en ny person i september. Och jag försöker liksom ta reda på, för hon, det tillsattes maj 2022 så fick hon den här tjänsten som politisk trainee. Men det verkar som att de väljer det liksom mötet och hon inte dyker upp, så måste de välja en ny person.
Mm.
Så jag vet inte om de är väldigt lata på själva förvaltningen. Och jag försökte ta reda på när det här meddelades själva förvaltningen att hon skulle försvinna. Och då säger de att de inte har någon kommunikation på det, och så skrev de också typ ett mejl så de ursäktade för att de inte har det, för det ska de ju faktiskt ha.
Så du försökte begära ut det här?
Jag försökte begära ut det här. Det finns ingen skriftlig kommunikation på, eller muntlig kommunikation som är nedskriven. När det här meddelades förvaltningen. Och själva ärendet inleddes dagen innan mötet.
Oj, så att hon drog antagligen bara.
Ja, men det är också konstigt, för att hon skulle ju fått tjänsten i maj. Så det är jättekonstigt. Mm. Det kan ju också vara så att hon bara satt och höll på det. Kommer vi vinna valet?
Ja, precis. För då får de förlora i valet i september 2022.
Och då kanske det var så. Jag kommer ju inte vara ordförande i socialnämnden längre. Så då skiter jag det här och sticker. Men hon skulle ju fortfarande vara det fram till december. Enligt hur det funkar.
Mm.
Hon försvinner i alla fall.
Mm.
Så det är liksom en moderat som får ta över det här ansvaret. Han blir inte ordförande för själva socialnämnden, men han är den man ringer då om man ska omhänderta ett barn. Och då kommer hon tillbaka i februari. Och då sitter hon ju faktiskt i kommunfullmäktige nu också.
Just det.
Helt plötsligt. Första gången. Men om vi ska räkna då att hon var ordförande i socialnämnden, kanske vi skulle räkna från 2021 till september eller augusti 2022. Om
man ska vara helt seriös. Ja, så hade du ganska långt uppehåll, så knappt ett och ett halvt år.
Ja, precis. Ett och ett halvt år ungefär, om vi ska vara helt seriösa då.
Alltså det är märkligt att inte ha suttit i riksdagen alls och bli partiledare.
Månsson försvann också slutligen från kommunfullmäktige 2024. Alltså i december 2024 så hoppar hon av sitt kommunala uppdrag helt och hållet för att hon blev lobbyist. Det är också intressant att hon har inte suttit hela perioden ut som socialnämndens Hisingens ordförande. Hon satt inte heller hela perioden som kommunfullmäktige genom att hon hoppar av efter halva tiden. Och nu är det lite så, kommer hon kunna sitta som minister och partiledare säkert länge till, eller kommer hon vilja göra någonting annat snart, tror ni?
Ja, alltså historiskt så talar inte det för att hon kommer sitta kvar.
Nej. Ja, ja.
Eller hon kanske känner att hon har kommit dit hon vill nu.
Ja, precis. Det här var
det är nu målet. Hon har liksom så här uppnått det hon fick lära sig, den här
framgång
i den kursen.
Ja,
nej, men jag, det är väl kanske så du är inne på, att det känns ju som att hon kommer sitta till eftervalet, och sen så om det går riktigt åt helvete så kastar de bara bort det.
Tänk om hon, tänk om hon upp och så lyckas få partiet kvar.
Mm.
Då kommer hon vara en hjälte.
Mm. Ja, det är liksom 50-50.
Ja, ja, verkligen.
Men det är det här som, det är det, hon har ju inget att förlora.
Hon har ju inget att förlora.
För hon har ju ingenting, Alltså, hon har ju bara suttit i kommunfullmäktige. Alltså det är ju liksom
ingen... Ja, och nu kommer hon ju alltid kunna vara lobbyist. Alltså vad som än händer nu så har hon ju en lobbyistkarriär.
Alltså shit. Alltså vi borde ju alla gått att nå framgångskursen i Borås.
Ja, det känns verkligen som att hon sitter på en nyckel som vi har fortfarande haft borttappat under soffan.
It's me to survive. The eye of the tiger and it's me on the tide. It's enough like a da-da-da-da-da-da.
Tänkte också prata lite om ledarskap faktiskt.
Oj,
jaha. Mm.
För det kom ju en nyhet i GP nyligen om vilka som är de högst betalda direktörerna i Göteborg. Alltså förvaltningsdirektörerna. Den högst betalda är ju såklart Eva Hessman, alltså stadsdirektören, som har den högsta hönset i liksom förvaltningen i hela Göteborg. Hon tjänar 171 000.
I månaden?
Mm.
Eller såklart.
Ja, precis. Hade
varit ganska fissig.
Det är inte så imponerande. Och sen så på den här listan så var det väl den som tjänade minst, tjänade lite över 122 000.
Okay.
Det är ju då förvaltningsdirektörer, så att de är ju liksom högsta hönset på de olika förvaltningarna i Göteborg.
Det är väldigt mycket pengar.
Det är väldigt,
ja,
mycket
det är
pengar.
Väldigt mycket pengar.
Det är, man, jag kan väl inte förstå vad man skulle göra med så mycket pengar.
Nej.
Alltså det är för mycket pengar. Alltså det är ju varje månad så kan du betala av en extremt stor andel av ett bostadslån.
Ja, också CSN-skuld.
CSN-skuld, ja.
Vilket kanske varit relevant om det inte var så att de flesta av de här har ju inte jättestora CSN-skulder.
Nej, förmodligen inte.
Nej, för att det här motiveras ju såklart då med att det här är ett väldigt, väldigt svårt jobb.
Ja, man kan tänka sig att det är inte superlätt.
Det är nog inte superlätt jobb. Ja. Samtidigt, om man tänker på 171 000 eller då runt 122 som de som tjänar lite mindre tjänar, det är ju ändå så 5-6 som inte fler undersköterskelöner.
Ja.
Är det jobbet så många gånger svårare?
Nej, det skulle jag inte säga. Om man tänker typ på typ folk som jobbar som inom typ psykiatrin eller där, samtidsterapeuter inom vården, det tänker jag är ett jättesvårt jobb.
Ja.
Ja, och det är också, de flesta av de här har ju liksom, de har inte så stora CSN-skulder. Någon av dem har en kandidatexamen i socialt arbete.
Oj, du har kollat upp detta.
De är 56 års ålder liksom. Oh, någon har jobbat i Försvarsmakten i 22 år, för det är en grej som man älskar, chefer från försvaret. Det har ju blivit en grej i offentlig sektor, för att jag menar för några så här, kan vi tänka oss kanske på 90-talet så var det väl kanske ännu vanligare att man gjorde liksom en karriär inom sitt område liksom. Så att blir du chef inom liksom sjukvården så har du en utbildning inom sjukvården.
Ja,
men nu har man ju inom offentlig sektor skapat den här bilden av att det finns en speciell chefskompetens som står liksom bortom liksom själva yrkeskompetens och ämneskunskap.
Det är de här ledarskapskurserna som Mohamsson gick då, till exempel.
Exakt. Och det finns ju någon sån kurs inom Göteborgs stad som heter Framtidens chef, tror jag. Som har tagit alla vad de här gått.
Men för mig är det helt obegripligt att man skulle kunna vara en bra chef inom situationstecken. Mm. Alltså att det skulle kunna vara en helt abstrakt grej som inte är kopplat till verksamheten.
Nej.
Som man jobbar med. För jag tror inte du hade kunnat ta liksom en sjukhusdirektör och göra den till en rektor, till exempel.
Nej.
Alltså, jag menar, det är ju det man menar med det.
Ja, eller? Ja, precis. Ja. Och man tänker också att man kan ta en militär och göra den till vilken typ av chef som helst. Och det är väl klart att jag hade absolut sett den amerikanska filmen som handlar om en militär som blir rektor med tårdrypande musik. Men i verkligheten så är ju fortfarande försvaret, är ju, den är ju så fruktansvärt hierarkisk organisation. Att liksom föra in den typen av liksom nödvändiga hierarkier i en vanlig offentlig verksamhet är egentligen helt absurt.
Framförallt känns det försvaret som att det måste vara det minst lika chefskapet med alla andra organisationer.
Ja.
Att det är så här, att sitta, det kan inte vara samma sak att leda en grupp undersköterskor och leda soldater. Det är helt omöjligt att det är likt.
Men det är väl mer att man kanske vill ha då den här formen av att det ska vara ett sammansvetsad truppkänslan liksom.
Truppkänslan, ja.
Just det. Man ska ge alla så förskollärare ett gevär. Så de ska då ge ett namn. Och varje förskollärare ska ha en annan person med sig så att man liksom har någonting att jobba för, liksom slåss för.
Nej, men för det vet det, eller vi hade, jag lyssnade på någon som officer någon gång som var på Volvo och föreläste.
Såklart.
Ja. Ja, men då att det är väldigt viktigt att alla känner sig som en del utav det stora maskineriet och allt, lalala. Och det känns som att det genomsyrar, det är det man vill ha liksom.
Ja, just det.
Men sen vill man ändå inte ha det för man skiter i alla andra.
Men alltså, det är ju någonting väldigt obehagligt, för att militären är ju det mest obehagliga exempel på vad människor kan göra i grupp liksom.
Att ja, det är och jag menar, det tänker man kanske inte så ofta på, men även, alltså, även länder som Sverige och Schweiz, läste jag om häromdagen, förekommer ju att värnpliktiga tar livet av sig för att det är så fruktansvärt pressad situation, även om man inte överhuvudtaget befinner sig i en krigssituation, för att det är något som är väldigt, väldigt sjukt med hela den miljön.
Alltså man måste ju vara liksom skapt på ett visst sätt för att liksom passa in ens i den strukturen, tänker jag liksom. Man får ju inte vara en egen individ liksom.
Nej, och det går ju väldigt mycket emot liksom synen på offentlig styrning, för nu har man väl börjat lämna det lite, men typ så här var det typ så i början 2000-talet så kom hela den här tillitsdelegationen där man började prata om tillitsbaserat ledarskap inom offentlig sektor, så då skulle vara bortom det här liksom public management, att istället för att man liksom detaljstyr och går in och räknar siffror så ska man liksom ge människor en uppgift och så ska man lita på att de klarar det. Och så funkar inte riktigt försvaret.
Nej.
Överlag så ser man ju hur liksom i industrin så brukar man alltid prata om typ så här skillnaden mellan högsta hönset på Volvo och golvet, liksom att, att den skillnaden har ökat så himla mycket. I offentlig sektor så märker man att det finns någon slags mellanchef, alltså där det finns liksom ett skikt som inte jobbar i verksamhet, som inte gör kärnverksamhet, det har jag pratat om innan, men som tjänar jättemycket pengar, som är så här HR, kommunikatörer. Så att det finns ju liksom det här med att det skulle vara organisationer blir så liksom tunga på toppen, de blir så svampar liksom, när man skapar jättemycket pengar och jättemycket resurser i någon slags ledarstab och någon liksom administration, och sen så drar man ner allt jättemycket på kärnverksamheten.
Jag tror att det är två saker som händer egentligen, alltså för att man tänker förvaltningen som två delar liksom, kärnverksamheten som är ute i stan liksom, förskola, äldrevård, brandkår och allting sånt liksom. Folk som jobbar med det som förvaltningen sysslar med. Men så har man ju alla ovanför som är liksom folk som också behövs liksom. Revisorer, kommunikatörer, projektledare, vad det nu kan vara liksom. Men jag tror att eftersom de kostar så mycket mindre i relation till vad kärnverksamheten kostar, och att de är så mycket närmare politiken hela tiden.
Ja, men det är det.
Det är ju de som jobbar på liksom, i förvaltningslokalen som är i kontakt med nämnden.
Mm.
Det är deras chefer som de träffar varje dag som föreslår hur budgeten ska läggas och så vidare. Alltså, eftersom man har det här mycket mer närheten till politiken så uppfattas ju det som mycket viktigare.
Ja, jag tror ändå ett ideologiskt skifte ganska mycket. Men,
ja, men jag tror också det är ideologiskt skifte. Men jag menar, det är liksom hur vi föreställer liksom, vad förvaltningen är liksom. Förvaltningen är det som är ovanpå kärnverksamheten.
Liksom. Ja. Men det är väl den här liksom eviga, det har väl lite att göra med det här att man lägger förändringsbudgetar, att det är sån otroligt evigt liksom fokus på förändring och utveckling. Det är därför det finns ju som ingen förvaltning som inte omorganiseras de senaste fem åren. Alltså, cheferna gör.
Ja.
De gör olika typer av omorganisationer som gör att kärnverksamheten blir lidande. Det här med då att de här direktörerna är ganska högbetalda, det upplever man ju såklart alltid, man måste motivera.
Mm.
Och det motiverar man ju nästan alltid på samma sätt. Och då är det delvis att det är väldigt, väldigt svårt. Och sen är det ju också det här att de har ju ingen anställningstrygghet.
Just det.
LAS gäller ju inte om man är en högt anställd chef.
Men har de inte så här fallskärmsavtal?
Jo, exakt. Ja. Det är det som är grejen. Så att, alltså, inte nog med att man har 6 månaders uppsägningstid ändå. Även om man kan få gå på dagen så antar jag att man får liksom 6 månader. Ja. Så har man ju dessutom...
Det är ju mer nice.
Ja, så har man ju 12. Alltså, de flesta har ju en fallskärm på 12 månadslöner.
Ja.
Det innebär ju att de flesta högt uppsatta chefer, om de får gå på dagen så kan de ändå dra in 2-3 miljoner kronor.
Alltså det är helt...
Det är väldigt mycket pengar.
Och då får man gå på dagen för man har gjort något dåligt.
Ja, och det är ett exempel som jag tänkte ta upp olika exempel då. Ja. Och ett exempel som jag har är ju till exempel att jag tror att typ Kaliber, det här SR-programmet och typ visselblåsarfunktionen i Göteborgs stad avslöjade vanvård på ett av kommunens äldreboenden.
Just
det var liksom, ja... boende i liksom äldrevården som fick sitta i sin egen, skit.
Ja.
Mm. Då fick ju då såklart den högst uppsatta direktören avgå.
Mm.
Och hon fick ju, kunde få ett avgångsvillag på upp till 2,3 miljoner. Och då var det liksom, det som hade föranlett det här, det var att människor fick sitta i sin egen avföring. Hon får 2,3 miljoner.
Om man har gett de pengarna till den specifika till den specifika verksamheten så hade de säkert kunnat hjälpa.
Ja, för problemet med vanvård är ju såklart att de var underbemannade.
Ja,
det är inte att det finns liksom de här liksom, sister, vad heter hon i rökboet. Det är inte att det är hon som jobbar där, utan det är ju att man är underbemannade och att man liksom inte har möjlighet att tillgodose människors grundläggande behov för att man inte har resurser.
Nej.
Vi har ju också en av våra favoritskandaler, Millenniumskandalen.
Just det, såklart.
Regiondirektören fick ju gå. Fick väl ett avgångsnederlag på över 3 miljoner. Och det som är så roligt med Millenniumaffären är också, det fanns ju en stab som var liksom satta till att genomföra det här. Alla var liksom högt uppsatta direktörer. Varken politikerna eller direktörerna kunde ju sen egentligen förklara varför de drev igenom det här Millennium-affären. Och varför de hetsade på så mycket. Och det har ju kommit med, alltså det kom ju nu senast i maj. Oracle medier att Millennium bryter mot EU-regler. Journalsystemet Millennium saknar rätt säkerhetsklassning och bryter mot ES regelverk. Läkare på Sahlgrenska har ju också riktat skarp kritik mot talgenkänningsprogram som används på sjukhuset där det gör att ord försvinner. Där vi pratat om, tror jag, det här att ordet inte försvinner. Så de har sett patienten inte har cancer, så kommer det bli journalanteckning att personen har cancer. Och det här är ju, det här är människor som är satta med jättehöga löner för att det är så svårt jobb. Och det motiveras med att om vi inte har så här höga löner när vi har så dålig anställningstrygghet så kommer vi inte få tillräckligt många kompetenta chefer.
Men det är det här som är det största problemet med det här, är också att de chefen kan ju såklart inte göra någonting med Millennium, för de kan ju ingenting om det.
Nej!
Alltså det, och det är klart att de inte, alltså så här, man ska ge jättemycket pengar, får man väl ge det till de som ska utveckla ett IT-system, inte göra. Alltså det är väl
exakt
det man gjort i och för sig. Men.
Exakt, och jag menar bara konsulterna i den här Millennium-affären som man då bara har varit typ några veckor eller några månader än sedan man skrotade helt. Bara konsulterna, 800 miljoner för regionen. 800 miljoner. Ja.
Men alltså om man tänker, man har bara gett de pengarna till typ, jag vet inte, gett de pengarna till de anställda som ska jobba med det. Så okej, men du får 10 timmar i veckan eller 5 timmar i veckan eller vad fan kan vara liksom man behöver. Ska du sitta och ge feedback på det här systemet? Alltså till folk som jobbar i det.
Precis.
Alltså det hade kostat mycket mindre förmodligen. Du kan skapa en liten grupp av människor från olika verksamheter. Massa fokusgrupper. Alltså det här måste ju varit mycket mer värdefullt än att någon annan ska sitta och tänka som inte jobbar i vården. Ska sitta och kommentera.
Men för
detta.
De har ju betalt, de ska ju jobba. De är
men det är det
de
här.
De ska jobba.
Det är det som är så, det konstiga med det är ju.
Annars är det inte effektivt, de ska jobba hela tiden.
Men det är det som är så konstigt, att den kunskapen som finns i verksamheter, eller så i kommunen, är ju de som jobbar i vården, de som jobbar i skolan. Alltså det är de som jobbar i äldrevården. Alltså det är ju där all kunskap finns.
Så är det väl alltid även alltså,
alltså även på Volvo och sånt också liksom.
Alla verksamheter idag, alltså det är ju inget, det är folk, alltså är du inte någon högt anställd, ja. Eller ansedd individ på det här jobbet, så är liksom det liksom såhär, du kan ju typ inte ens rensa en katt bajslåda typ. Men, nej men de tror inte att någon har någon kunskap.
Nej. Det, vilket är det konstiga, för det är självklart att det är de som jobbar med det som har kunskapen. Alltså för att det är liksom inte någonting man kan få från universitetet eller från en ledarskapskurs. Eller, alltså att veta hur ett vård-IT-system ska funka kan man ju bara veta om man använder ett vård-IT-system. Det går ju inte att veta annars. Det är omöjligt liksom.
Nej. Och det är ju liksom, är de här kompetenta cheferna, är de så himla kompetenta? Jag vill fortfarande, för att det var, ja, nu säger jag ju fel, det var ju inte äldrevården, utan det var ju människor med hjärnskador.
Oj.
Som då lämnade sin egen, i sin egen avföring, fick variga liggsår och förvägrades rehabträning. Mm. Då blev förvaltningsdirektör Camilla Blomqvist, fick gå, fick avgångsvederlag. För några år sedan, eller ganska nyligen, så fick Intraservice förvaltningschef Nisse 18 månaders avgångsvederlag för att bli uppsagd från sin chef, från sin tjänst. Vi har ju exempel Kristina Alvelin som gjorde den här Carpe Diem-låten. Just det.
Socialförvaltningen Hisingen.
Ja, precis. Som var direktör av socialförvaltningen Hisingen. Vi hade en kommunalchef för några år sedan som anställde sin egen svärfar.
Wow.
Och vi har ju också haft i Västra Götaland liksom kommunala chefer som fått sparken i en kommun och sen blivit chef i en annan kommun.
Det här tror jag är ganska vanligt faktiskt.
Ja, för att den här liksom kompetensen som man då är ute efter, som man måste ha, liksom locka med höga löner, det är en väldigt specifik kompetens som nästan enbart finns i offentlig sektor.
Ja.
Alltså för det finns ju, det kan ju vara så att man kanske, som Simona Mohamsson, att man går och blir lobbyist efter att man har varit politiker. Mm. Men det är väldigt sällan man börjar på Volvo och slutar på VGR.
Nej, det är sant.
Ja, men så är det ju liksom inte.
Ja, nej, jag hade velat se
det. Det är ju en väldigt specifik liksom offentlig sektorkompetens som egentligen bara är som en stor ankdam. Det som faktiskt är ett faktum är ju då att de här cheferna liksom köps ut oerhört ofta.
Ja.
2023 så publicerade då Vision en artikel där man räknat hur många chefer som blivit utköpta då mellan 2019 och 2023 i Sverige. Mm. Vill ni gissa hur många i hela Sverige på fyra
alltså,
år?
Då vill jag ändå säga att det antingen är det skräckinjagande lite eller skräckinjagande mycket.
Jag tror det är många. Jag 200 kanske.
Mm, jag skulle säga 40.
1300.
Oh, jädrar!
Det är alltså i Sverige på fyra år så köper man ut 1300 chefer i kommuner och regioner.
Det är bara fyra chefer per kommun ungefär.
Ja, typ. Mm. Och det här säger ju någonting om liksom... Ja, men hur liksom offentlig förvaltning funkar. Eller hur den inte funkar.
Ja.
Herregud. Men alltså, det är också så... För en sak som chef, man pratar om chefskap, är att en chef är chef hela tiden ofta. Alltså, där man kan bli uppringd på kvällen och natten.
Precis,
och
om man måste omhänderta ett barn.
Ja, precis. Ja. Som man har en sån. Men jag kan inte föreställa mig att en utbildningsdirektör blir mer väckt på natten än en rektor.
Nej.
En rektor måste ju, den har ansvar att kanske använda 250, 500, 1000 elever kanske till och med ibland. Liksom.
Mm.
Ha kontakt med föräldrar, det kan vara social ärenden, det kan vara typ frågor om liksom, att man ska stänga av elever, alltså anställda, whatever, liksom, massa saker. Den måste ju ha koll på hela sin verksamhet, en rektor.
Mm.
Från de lärarna, från eleverna, allting liksom. En utbildningsdirektör förväntas ju inte ha koll på det.
Nej.
Man kan ju inte ha koll på alla skolor eller inte ens alla rektorer förmodligen. Liksom.
Nej, och det är väl klart att man säger att statsdirektören har ansvar för 60 000 människor och så menar man liksom att alla chefer har ansvar för varenda anställd i sin förvaltning, men det har man ju inte.
Nej, man har ju en annan som jobbar med det.
Exakt, det är så otroligt många chefer under och liksom de enstaka personalärendena eller liksom ärendena avseende liksom medborgare, det är ju så många chefer under som ansvar för det, så att det är liksom helt sanslöst. Jag menar, en vanlig typ så här enhetschef inom kommunen har väl så otroligt mycket mer liksom nära kontakt med medborgarna än en direktör.
Men det är också så att, precis, om någon som är en chef på ett äldreboende eller på en skola, den måste ju också då budgetera hela verksamheten. Den måste liksom fixa alla anställningskontrakt. Alltså, allting sker ju på den här väldigt nära nivån. Nästan alla beslut som sker i skolan.
Mm.
De har ju bara tar ju bara beslut om de stora frågorna om pengar.
Mm. Nej, och sanningen är ju att på de flesta arbetsplatser så hade man klarat sig utan ganska många chefsled.
Ja.
Oh ja. Definitivt.
Och om man då hade gett lite mer makt längre ner så hade man antagligen kunnat ha mycket bättre verksamheter.
Ja.
Ja, det var min lilla öppna dörr där om att chefslöner är sjuka i relation till vad man får.
Vad fan får vi för pengarna?
Vad fan får vi för pengarna?
Ja.
Det är ju, alltså det, är ju det här måste vi få säga. Ja. Det är jättemycket slöseri med skattemedel.
Otroligt
och jag tror
mycket.
Att de flesta skulle nog nästan... Jag tror inte man riktigt vågar föreställa sig hur mycket slöseri det är.
Också man tänker så, vi behöver de bästa cheferna. Nu fan mäter man det
exakt.
Liksom. Alltså, en person som skulle ta en 60 000 lön och en som skulle ta en 171 Precis. 000 lön. Vad är skillnaden mellan de två personerna? Liksom?
Ja, men är det inte också bara medarbetarnas betygssättning på en chef som borde räknas i det?
Ja, det borde det, precis. Ja. För det är ju inte utbildning och det är inte erfarenhet någon annanstans ifrån, utan de flesta har ju bara erfarenhet inom liksom, kommunen. Så att det är ju som politiker i det avseendet att man, liksom, man fostras från liksom, tidigt arbetsliv till att bli liksom, politiker eller kommunal chef. Ja. Och sen så finns det inte så mycket annat. Liksom.
Också den chefen som en politiker gillar är ju såklart den chefen som är beredd att göra det som politikerna
Precis.
Vill. Alltså det är ju också det. Att, och det är ju inte nödvändigtvis det som de anställda vill.
Nej, det är ju de ekonomiska incitamenten som väger tyngst för vissa verksamheten.
Mm. Så man kanske också bara betalar någon 171 000 för att den ska också är beredd att skära ner jättemycket.
Ja, skolan, eller liksom. Skulle man kunna säga man skulle kunna ge dem 171 000 för att inte göra något och så skulle man kunna strunta i alla poänglösa jävla omorganiseringar som bara gör människor galna.
Då kanske vi är färdiga för idag.
Ja,
om
ingen vill berätta om Göteborgs. Har du något sommartips där då man ska göra nu i sommar i Göteborg?
Oj, ja jag ska ju till Norge nu.
Om man har, om det är 25 grader, man har en dag i Göteborg, man har ingenting att göra. Vad ska man göra?
Och ut i södra skärgården.
Ja, det är en klassiker skulle jag säga.
Vilken är bästa ön?
Vrånga tycker jag ändå är bra.
Han skrattar här. Det är bara att du inte vill att någon ska åka till norra skärgården.
Ja, så vi slipper alla turister.
Ja. Och till södra.
Vrånga kan du nog vrång.
Vrånga är toppen.
Ja. Med det sagt så säger vi glad sommar.
Glad
ha det bra.
Sommar. Glad sommar. Vi hörs igen i augusti.
Så jag bara att i Atlanten.
Oj.
Och i Östersjön.
Ja. I Atlanten.
Atlanten.
Ja.
Heter inte sjön heter väl havet.
Är det ett hav som heter Atlanten?
Ja, det är
men,
det. Men
jag
är det,
tror det inte.
I Kattegat
eller
Kattegat
och Skagerrak.
I Skagerrak kan jag bara att med. Ja, men det är väl ändå i Atlanten, eller?
Ja, det är en egen havs...
Okej, jag vet inte liksom... Jag kan
sen
inte...
kommer Atlanten efter.
Okej, jag trodde att liksom, det är en del av Atlanten men att det är bara en mindre del.
Ja, det kanske är.
Det här är nu nautologipodden.
Ja! Ja!
Absolut, att vi inte är helt stensäkra.